Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag hoppas att det här avsnittet hittar dig på en bra plats och att du kanske fick lite hjälp och stöd från förra avsnittet med coachen Charlotta Gustafsson. En spännande koppling som vi ska tala om i det här avsnittet är den som finns mellan sömn och aptit. Jag tror att de flesta som lyssnar här kan känna igen sig i att desto sämre man sovit och desto mindre utvilad man är, desto svårare är det att hålla sig borta från snabba kolhydrater, småätande och tre fasta måltider om dagen. Och vad är det man är sugen på efter en dålig natt? Ja, det går väl att sammanfatta med att det i alla fall inte är kokt torsk och spenat. Men det finns så mycket mer i det här med sömntrassel. Sömnforskaren Christian Benedict, han förekommer ofta i tv och annan media. Och han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om sömn baserat på hans forskning som utgår från Uppsala universitet. Han var aktuell med boken Sömn, sömn, sömn när det här avsnittet ursprungligen publicerades. Och jag kan garantera att han är värd att lyssna på. Dessutom så har han en annan bok på gång. Nu. Du får en hel rad bra sömnfrämjande råd i det här avsnittet förutom att han berättar om kopplingen mellan just vikt slash aptit och sömn. Det är väldigt intressant. Jag kan bli lite full i skratt av att det som jag som intervjuare upplever var lite svårt, det är att styra det här snabba intellektet som är van att kommunicera på en hög nivå. Men jag tycker att vi ror det här avsnittet i hamn, så ge inte upp. Vi passar alltså på att ta några veckors paus och jag har tillsammans med Kristina Sundekvist valt ut några äldre avsnitt som är både aktuella och intressanta och med innehåll som vi inte har lyft på ett tag. Och det här avsnittet publicerades ursprungligen i maj 2020 när covid-pandemin var i full fart och hade pågått några månader. Och precis då som nu så finns det mycket att bli stressad och känna oro kring, både nära oss och längre bort. Och det påverkar vårt välmående och inte minst sömnen som kanske redan är störd av klimakteriesymptom, årstidens mörker, relationsstress och vad vet jag, kanske för mycket mat och dryck. De länkar jag refererar till finns under avsnitt 137 som är avsnittets ursprungsnummer. Hoppas du gillar, för du är så välkommen att lyssna. Christian Benedict, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Hej!
Hej! Här sitter vi på länk. Du sitter i ditt arbetsrum på Uppsala universitet där du är sömnforskare. Och jag sitter här och har bäddat, höll jag på att säga, i mitt arbetsrum för att få så bra ljud som möjligt. Christian, du är ju sömnforskare och jag tycker en annan sak är också intressant med dig, för du har ju även studerat det här med ämnesomsättning, nutrition. Nu har du jobbat mycket med forskning, det är inte bara du utan det är även internationella studier, men just det här med forskningen som visar att sömnbrist, dålig sömn ökar risken för fetma. Kan du berätta hur det här hänger ihop?
Det första steg som du gör är att du kollar, finns det faktiskt en koppling, och det kan man utreda när man kollar då på populationsstudier. Då kollar man, finns det någon koppling mellan de som sover inte tillräckligt, det vill säga mindre än 7 timmar, eller de som klagar, jag kan inte sova så bra, jag har en dålig sömnkvalitet, och fetma, eller din risk att du går upp i vikten på lång sikt. Och studier har visat, framförallt bland vuxna, att du löper en 50% högre risk att gå upp i vikten och utveckla också en adipositas, en fetma, när du inte sover regelbundet tillräckligt, eller när du sover också inte tillräckligt bra. Och det är vad så att säga den här underlag som jag men också andra forskargrupper har använt för att fråga sig själv, är det egentligen en kausal samband? Betyder det om någon person som har en normal vikt sover inte, om den personen inte sover tillräckligt, den personen faktiskt visar förändringar i kroppen och beteende som kan då leda på lång sikt att den personen skulle gå upp i vikten. Och det har vi gjort, men även också andra forskargrupper, flera experiment för att kartlägga detta. Det är ju så. Å en sida har du en högt kroppsvikt, övervikt eller en fetma. Och det är ju också så att när man har en högt kroppsvikt eller fetma löper man också en ökad risk för till exempel andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné. Och där kan man också ha ganska långa och ganska många under nattsömnen. Och det är ju väldigt påfrestande för kroppen. Man får en väldigt ytlig sömn, en väldigt fragmenterad sömn. Och det kan ju också förklara varför man ser den här kopplingen i den här populationsstudien. Att folk ser, som överhuvudtaget har en högre kroppsvikt, ja, jag sover inte så bra. Så det skulle ju vara den här din fetma eller din övervikt, så ser den här bakomliggande orsak för den här kopplingen som du ser. Men man kan ju också tvärtom kolla, eller i alla fall ställa upp den här hypotesen, det kan ju också vara så att de som faktiskt inte väger för mycket visar en förändring i sin ätbeteende, också i sin metabolism, när de inte sover tillräckligt. Och på grund av detta kanske löper då en ökad risk på lång sikt att gå upp i vikten. Och vi har då gjort, som sagt, många experiment, men inte bara vi, för att kartlägga detta. Den första grej som du kan till exempel göra är att du kollar på beteende i samband med ätande. Så kommer folk att förändra sin ätbeteende eller hur vi uppfattar mat? Och vi har till exempel gjort en studie här vid Uppsala universitet. Där har vi kollat på hjärnan och hjärnans belöningssystem. Hur påverkas hjärnans belöningssystem när man ser bilder av livsmedel? Sådana saker som du gillar, godisar, en hamburgare, någonting som du absolut gillar och du tycker väldigt om, fast du vet det är kanske inte det mest hälsosamsta livsmedel. Och inte så riktigt nyttig. Men ändå har vi gjort detta och har gjort detta för att kolla hur påverkas så att säga det svaret av belöningssystemet när vi inte sover tillräckligt. Och vi har faktiskt kommit fram till att din belöningssystem är mer aktivt när du inte sover tillräckligt och ser så att säga ohälsosamt mat, när du ser mat som vi faktiskt gillar, som till exempel godis eller en hamburgare. Och den här studien, de här resultaten bekräftade också av andra studier som har också gjort samma sak med för lite sömn, för fragmenterad sömn och så vidare. Så man ser att hjärnan, när vi lider sömnbrist, verkar värdera mat på en annorlunda sätt. Men det är ju så, om du tänker lite då på att du fattar en beslut att du äter någonting. Ja visst, å en sida har du så att säga din reptilhjärna som innebär också alla de här så att säga belöningsaspekter. Åh, just det. Jag står framför den här godisväg en mataffär och jag vill ha alla dem. De smakar så bra och hjärnan gillar ju allt som är också sött. Ta det, fylla på påsen. Men samtidigt är det ju så att vi människor, vi har ju också så att säga en förmågan att motstå den här längtan, att vi måste fylla på den här påsen som styrs av vår främre delen av hjärnan som kallas prefrontal cortex, som är väldigt viktigt för beslutsfattande. Den gör hela tiden en bedömning. Ah, är det egentligen bra för mig? Är det bra för min hälsa? Är det bra för min tandhälsa? För min kroppsvikt? För min, ja, är det för dyrt? Och så vidare. Så den försöker att så att säga tävla med belöningssystemet och göra en bedömning så att säga, och har också den här förmågan som en förälder som har så att säga representerar också den förnuftsdelen i sånt beslutsfattande. Att säga till det här barn som kallas belöningssystemet, lugna ner dig. De godisar är väldigt bra. De är väldigt gott. Men vi får inte äta så mycket. Du får inte göra detta. Och vi har gjort faktiskt också forskning för att bedöma hur ser det faktiskt ut med den här förnuftsfunktionen, vår förmågan att motstå den här så att säga, längtan att äta sådana godisar. Så hur impulsivt är vi faktiskt? Har vi en förmågan att motverka den här impulsivitet som vi upplever när vi exponeras smart och lider sömnbrist. Och det är faktiskt så att den här prefrontal cortex, så den här främre delen av hjärnan, är inte likadant aktiv när vi inte sover tillräckligt. Den är förtrött, den här förnuftsdelen. Den säger bara, åh, jag kan inte, jag kör belöningssystemet. Jag har ingen lust att, jag bråkar nu med dig om det är en bra beslut eller ingen bra beslut att äta så säger den här ohälsosamt mat. Och det är ju intressant eftersom å en sida, det innebär å en sidan att det belöningssystem när du lider sömnbrist är väldigt aktivt när du ser någonting som är belönande, framför allt mat. Samtidigt är den delen av hjärnan som är så viktig för att ta en förnuftsbaserat beslut så trött, så pass trött att den har ingen förmågan att motverka så säga den här belöningsaspekt och att hjälpa dig att säga nej, nu är det kanske inte så bra att äta. Kolla, när du till exempel träffar, vad säger vi, Barack Obama och du är väldigt hungrig och det finns några godisar på bordet. Skulle du aldrig börja då att äta nu dina godisar? Vi har ju så säga den här kontrollförmågan, men vi tappar så säga den här delen av hjärnan som är så viktig för att upprätthålla den här kontrollförmågan. Och det kan då också förklara varför vi är då mer benägna när vi lider sömnbrist att säga, när vi ser till exempel en choklad och vi börjar äta en choklad. Vi inte bara säger, vi njuter oss inte med att ha bara en bit av choklad. Vi säger, ah, jag kan också äta hela choklad.
Nej, men jag fattar precis. Men du Christian, då är jag liksom intresserad av, för att vad är egentligen sömnbrist? Vi kan väl börja med det att då är det så att de flesta behöver någonstans runt 7 timmar och sen så finns det variabler upp och ner. Men jag tänker så här att finns det något tydligt tecken på att man lider av sömnbrist som man själv kan avgöra? För jag tänker så här att många kvinnor som lyssnar på det här har sovit dåligt så otroligt länge så man vet liksom inte riktigt längre vad sömnbrist är.
Ja, det är ju väldigt individuellt, det måste man ju definitivt säga. Ja. Om det är till exempel så att du upplever stora problem med dagtrötthet, att det är svårt att fokusera. Ja. Där är det ju en tydligt tecken att du får inte den här återhämtningen under natten. Och om man också då har svårt att somna in under kvällen, att man har svårt att somna om när man vaknar under natten, att man har en tidigt uppvaknande, regelbundet minst 3 gånger i veckan över en period av 3 månader. Det är det så att man skulle gå till vårdcentralen och kanske få också en remiss till en sömnutredningsavdelning. Det finns vissa tecken som man kan använda. Är jag till exempel en person som snarkar? Ja? Snarkning är en ganska tydligt tecken. Har jag kanske en högt blodtryck och även om jag försöker att medicinera detta går det inte så bra. Jag svarar inte så bra på den här medicineringen. Det är också en ganska tydligt tecken. Är det så att jag har en väldigt högt vikt? Eftersom där vet man att du har lagrat en ganska mycket så att säga, fatt i övre andningsvägar som löper leder också till en ökad benägenhet att du upplever då andningsuppehåll under sömnen.
Jag tänker också på kvinnor i den här åldern när vi, när då fluktuerande och könshormoner i förklimakteriet, och sen så hamnar man i det här, framförallt då i förklimakteriet, så är det ju väldigt vanligt att man har nattsvettningar, och det har inte med för lågt östrogen att göra, utan snarare att fara upp och ner eller kanske till och med för mycket. Och sen så liksom senare i klimakteriet så sjunker de här könshormonerna, och då är det snarare bristen på östrogen som gör att man sover dåligt, och sen så åldern i sig blir ju liksom en försämring, så jag känner att det låter lite hopplöst.
Ja, och man måste ju också tillägga, det är också någonting som ganska ofta nämnas i sambandet också klimakteriet, är ju också ångest, att många berättar att de har den här känslan, de blir lite mer känsligt för ångestliknande tillstånd, och det kan också då leda till mycket stress och till en dålig sömn. Och samtidigt får man ju inte heller bortglömma att många kvinnor som är då mellan 40 och 60, de har ju också med tanke på sin kraft i, när de är vid arbete, en ganska viktig funktion. De har också klättrat upp i karriärvägen, har mycket ansvarighet där. Kanske på hemmaplan har de tonåringar som de måste också ta hand om. Eftersom det är ju tyvärr så. Även om vi vill ha en samhälle där både partner biter på samma sätt. Kvinnor är de som tar hand om att lösa också bråk och problem inom familjen. Och det är ju ganska mycket som tillsammans med de här hormonella förändringarna kommer tillsammans för, som kan då leda till en dålig sömn. Men det finns ju rekommendationer som du har ju redan nämnt. Det som jag vet är att man till exempel rekommenderar, du kan försöka att göra, vad heter det, hormonal replacement therapy? Mm. Vad heter det på svenska?
Hormonbehandling.
En hormonbehandling. Ja. Vissa har en nytta av detta med tanke på sömnen. Men det är ju också det krävs ju en holistisk bedömning.
Helhetsbedömning, ja.
Precis. Är det bra för mig? Är det någonting som jag vill göra eller vill jag inte göra? Du kan också köra KBT, ja, att du gör kognitiv beteendeterapi för insomni-relaterade problem, för att skapa bättre förutsättningar. Men igen, det är ju inte bara sömn, det är ju också hela livet som kanske behöver också en omvärdering, och man måste kanske också då komma överens med sin familj. Jag behöver, det går inte att jag är, har huvudansvar, jag är huvudansvarig person också här på hemmaplan för att göra allt. Vi måste jobba tillsammans. Så det finns mycket som man måste, som man kan förändra för att skapa bättre förutsättningar.
Mm. Jag tänker att vi ska avsluta med några såna här riktigt korta, liksom, bra tips när det gäller det här. Men innan vi kommer dit så är jag lite sugen på det här med att veta mer om det här. Dels det här med hormoner. För det är ju inte bara könshormoner, utan jag tänker att det finns andra hormoner som påverkas eller påverkar sömn och vikt.
Ja visst, så vi har ju pratat nu om hjärnan och hur hjärnan påverkas av sömnbrist och varför det kan leda då till att vi äter mer. Men det är ju också så att kroppens metabolism påverkas också när vi lider av sömnbrist. Man vet till exempel att magen-tarmkanal frisätter en flertal av hormoner som kallas inkretiner, så tarmhormoner, som är väldigt viktigt för att styra vår kroppens metabolism, men också för att berätta hjärnan, hej, nu är det dags att äta, eller hej, vi har tillräckligt mat, nu kan du sluta äta, vi måste inte äta mer, vi har tillräckligt. Och det finns vissa hormon som spelar en väldigt viktig roll. Ett hormon som kallas krillin, som produceras av magsäcken, framförallt av magsäcken, och som tydligt signaliserar hjärnan när den har kommit fram till hjärnan, ät, vi måste äta, vi har inte tillräckligt mat. Gör någonting. Och man vet när man lider sömnbrist att krillin finns förhöjt i blodet. Och det kan vara då också en förklaring varför vi är mer benägen att äta. Ja? Att hjärnan får också från kroppen så ser det här signal. Du ska äta. Men det är inte bara krillin som är förhöjt när vi lider av sömnbrist. Samtidigt är det också så att andra hormon som är väldigt viktigt som en mättnadssignal är förminskat i blodet när vi lider av sömnbrist. Ett hormon som nämnas ganska ofta är leptin, som frisätts framför allt av fettvävnaden. Och när den kommer fram till hjärnan berättar eller signaliserar hormonet leptin till hjärnan: det är dags att sluta äta, nu är vi mätt. Och det här förändring i förhållandet leder då till att vi löper en ökad risk att äta också mer. Att kroppen också tydligt signaliserar hjärnan, den här trötta hjärnan: hej, vi ska äta, det är viktigt att vi äter mycket mer. Men det är inte bara så att säga, hormoner som påverkas, och det finns ett flertal av andra hormoner som har också påverkats, men vi kan inte gå igenom alla. Det är ju också så att vi har tänkt här vid Uppsala universitet att undersöka också hur vår tarmflora påverkas av sömnbrist. Varför ville vi göra detta? Jo, det finns ju studier som till exempel från Göteborg som har visat att förändringar i tarmfloran kan leda då också till att en djur utvecklar fetma eller metaboliska störningar såsom typ 2-diabetes, åldersdiabetes. Och där har vi tänkt oss, okej, det är ju också någonting som vi ser ganska ofta i samband med sömnbrist, att folk väldigt snabbt ändrar sitt beteende. De vill äta mer och också väldigt snabbt, några dagar räcker redan, har en försämrad förmågan att hantera glukosbelastningar. Ja? Så när de äter kolhydrater. Och där vi tänkt oss, kanske vi ser också väldigt snabbt en förändring i tarmfloran när man lider sömnbrist. Och vi ville undersöka detta och vi gjorde detta. Och vi har faktiskt hittat en förändring i tarmfloran efter några nätter, få nätter av sömnbrist. På ett sätt att en specifik familj i tarmfloran som kallas Firmicutes var, och en annan familj som kallas Bacteroidetes, deras kvoten var förändrat och skiftat mot Firmicutes. Och man har sett att en högre kvot av Firmicutes till Bacteroidetes är också någonting som man har kopplat till en ökad risk för fetma och typ 2-diabetes bland djurmodell. Och därmed har vi så säga också då levererat en första evidens. Kanske kan det också vara så att förändringar i tarmfloran är bakomliggande mekanismen som kan förklara kopplingen mellan sömnbrist och metaboliska sjukdomar såsom fetma och typ 2-diabetes eller åldersdiabetes.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och hur hänger då det här med kaloriförbrukning ihop med tarmflora?
Mm. Å en sida har du din födointag, men å andra sidan har du din energiförbruk. Om du äter så mycket som du förbrukar, det har du inget problem. Men om du äter mer än du förbrukar, där går du upp i vikten, eftersom då har du en så kallad positivt energibilans. Och vi har tänkt oss, okej, vi vet ju nu att det finns många förändringar, hormonella förändringar, förändringar med tarmfloran som ökar igen, eller skapar förutsättningar att vi går upp i vikten. Och eventuellt med hjärnan påverkas ju på sånt sätt att vi är mer benägen att äta. Men hur ser det faktiskt ut med energiförbruk? Så vi har gjort en mätning för att göra detta efter Sömnbrist och har sett att din 24 timmars energiförbruk faktiskt inte förändras så mycket av sömnbrist. Men under morgontimmarna är det så att när du äter kan din kroppen använda den här energi, näringsenergi betydligt effektivare jämfört med när du har sovit bra. Det betyder att kroppen vet ju om jag har inte fått tillräckligt sömn. Jag lider av sömnbrist. Det är en stressig situation. Så vi måste verkligen hantera med den här situationen och spara betydligt bättre energi som vi tar upp med näringen. Och vi har visat detta. Så det tillsammans med att jag äter mer kan då leda på lång sikt att jag får också en positiv energibilans och går upp i vikten.
Mm. Och jag tycker också att det känns helt självklart att man har mindre energi så att man rör sig mindre, man orkar inte ens ha hjärnan igång på samma sätt, så att det blir ju verkligen en ond spiral, tänker jag.
Så är det. Så det är bra att du tillägger detta. Så det är inte bara så att säga att kroppen vill utnyttja näringsenergi på ett bättre sätt, en mer effektivare sätt. Det är ju också så som ni har sagt att vi är mindre benägen att röra oss. Och det är ju också någonting som leder då att vår energiförbruk går ner. Men det som man måste också tillägga som är ju viktigt, och jag är säker att dina lyssnare vet om det och även till och med du, att det är ju inte bara en fråga vad jag äter, det är ju också en fråga när jag äter med tanke på dygnet. Hur det påverkar mig. Man har ju hört ganska mycket om periodiskt fastande. Att det är bra att man ska äta framförallt under dagen. Och inte under kvällen, särskilt efter man har börjat släppa melatonin, det här mörka hormonet. Eftersom när man äter för sent, har det här forskning visat, har man en ofördelaktig kroppssammansättning. Det vill säga man har mindre muskelvävnad och mer fettvävnad. Och Man har också mer metaboliska störningar såsom att du en försämrad glukosämnesomsättning. Och man har visat i samband med sömnbrist att personer som lider sömnbrist inte bara äter mer, inte bara så säga äter också mer junk food och att energiförbrukningen går ner på grund av att du är mindre aktivt och att din kropp också bättre utnyttja näringsenergi. Nej, de har också visat att folk är mer benägen att äta senare under kvällen. Och det kan då leda till, eftersom kroppen är inte i den här modus att hantera på en bra sätt mat efter vi har börjat biologiska natten, det vill säga efter melatonin har frisätts av kroppen. Att när vi då äter då också sent under kvällen på grund av vår sömnbrist, att vi är mer benägen för detta, att vi även på grund av detta går upp i vikten.
Ja. Ja, men det blir som en stor ond cirkel som kan vara svår att bryta, eller hur?
Yes. Ekvationen av hälsa, och om vi ser också ekvationen för kroppsvikt, innehåller ju många variabler. Och det är ju så att säga, sömn är en viktig variabel. Och en positiv variabel när du har en god nattsömn. Men det finns också många andra faktorer i den här ekvationen. Din genetik, din utbildning, fysisk aktivitet, att du tvingar dig att göra detta ändå. Vilket mat du köper, förstår vad jag menar? Det är ju också en fråga, vilken mat har jag tillgängligt? Mm. Så om jag säger, på grund av min utbildning vet det är viktigt att jag köper det. Även om jag är benägen att äta någonting som är mer ohälsosamt kan jag till en viss utsträckning kanske motverka detta. Visst har du de här känslorna. Den här choklad är väldigt lockande. Men du har ju kanske också den förmågan att ändå motstå till en viss utsträckning.
Ja, till en viss utsträckning. Och där är ju mitt vapen är ju att inte ha saker tillgängligt då som jag inte
ska äta. Men varför gör du det? Eftersom du är utbildad och du vet om jag inte har det, då kommer jag inte att bli utmanad så att säga av min hjärna på samma utsträckning. Jag inte ser att jag därmed så att säga bagatelliserar effekten av sömnbrist. Men jag ser att det finns många faktorer i ekvationen av vad hälsa och fetma och så vidare som bidrar till detta. Och det är inte bara sömn. Ja, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så det finns möjlighet om du går också genom de här perioderna att ändå hantera bättre att motverka sådana effekter av sömnpress. Mm. Så som att du till exempel köper inte du så mycket skräpmat, att du är fysiskt aktiv. Allt detta kommer ju också komma hjälpa dig att komma ur den här ondcykeln. Eftersom om du då tvingar dig att ha en hälsosam livsstil, kommer du också ha på grund av detta mer nytta för din sömn.
Ja. Mm. Och om man nu är i den här spiralen och man försöker ta sig ur den, och då tänker jag så här att man måste försöka kompensera för dålig nattsömn på något sätt.
Jag tror att man ska framförallt försöka att jobba då på vad kan jag göra under dagen för att skapa förutsättningar att jag kan sova bättre under natten. Ja? Jämfört med vad kan jag göra under dagen för att kompensera min dålig nattsömn. Visst kan du här och där använda en Tupplu. Jag tycker det som är viktigt är skriv ner innan du lägger dig, typ någon timme eller sånt. Vad vill du göra nästa dag? Det är väldigt viktigt att man skriver ner detta. Okej, vad min to-do-list? Vad förväntar jag mig att göra imorgon? Det är väldigt viktigt eftersom forskning har visat att det underlättar dig att somna. Ja? Det förkortar så att säga insomningstiden. Eftersom ganska många ligger då i sängen och tänker, usch, och jag måste ju göra detta och detta. Nej, om du skriver ner detta, det har du så att säga blivit av detta. Och du vet, jag har ju min agenda och jag kommer att göra detta. Ja? En annan grej som du ska göra är, men det har jag nämnt flera gånger, är ta hand om din dygnsrytm. Det betyder, du ska få mycket ljus under morgontimmarna, mindre ljus under kvällen. Den här förhållandet, den här kontrast hjälper dig. Ljuskontrast hjälper din dygnsrytm att fatta. Ah, under dagen, under morgonen är det dags att sätta igång så att säga vakenhetsrytmen. Och under kvällen när det är mörkt, ah, nu är det dags att börja så att säga biologiska förutsättningar för biologiska natten och att vi sover. Men det är ju bara, inte bara ljus som är viktigt för att hjälpa din dygnsrytm att förstå var befinner vi oss i yttre tiden. Det är också fysisk aktivitet. Var fysiskt aktivt under morgontimmarna eller under tidigt eftermiddagen, men inte var detta under kvällen. Om du gör det under morgon eller tidigt eftermiddagen kommer du att tidigare lägga din frisättning av melatonin och därmed också biologiska natten. Om du tränar för sent under dagen, det vill säga under kvällen, kommer du att senare lägga din dygnsrytm. En annan grej som väldigt underskattas av många är också ätande. Du ska inte äta för sent under dagen. Ja, varför det? Ja, ganska många lider ju av den här reflux-sjukdom som betyder att de har de här uppstumpningar av magsyra. Och när jag äter då under kvällen, kommer jag att sätta igång så ser jag magsäcken och syreproduktion. Kanske jag tillägger även en glas vin för att svapna av lite grann. Det leder till att den här muskeln som stänger av matstruppen från magsäcken blir mer avslappnat. Och sen lägger jag mig för att sova i en horisontal position. Ja, där löper jag en ökad risk för en syreflux och halsbrinna. Det är ingen bra förutsättning att sova bra. Och efter några timmar kanske släpps maten från magsäcken om jag äter för mycket under kvällen och för tungt. Och så till tunntarmen som är inte alls redo för att hantera om detta. Och då får du en upplåshet. Och också på grund av detta problem med din sömn och en uppvaknande. Så inte gör detta. En annan grej som man ska ju också göra är att man skapar en bra sovmiljö. Ja, det ska vara lite svårt. Det ska vara en mindre socialt aktiverande miljö. Du ska inte använda din sovmiljö för att jobba eller för att göra någonting som aktiverar dig. Ta bort också din mobil. Den kan du lada också i köket eller i tvättstugan. Du måste inte ha den med dig. Ja? Du kan också använda en analog väckarklockan. Fast du ska inte se siffrorna. Det är inte heller bra. I alla fall för dem som lider av insomni eftersom det räknar dem hela tiden framåt och bakåt. Åh, jag har bara sovit 2 timmar. Eller åh, jag har bara 4 timmar kvar eller sånt. Mm, mm. Men det ska vara en väldigt avslappnande miljö. Det ska vara mörkt. Och du ska också inte använda det. Jag är ju många. De använder kanske för sovrum. Det är kanske minsta rum. Det är inte heller så bra. Du ska ju ha också en bra belyftning. Öppna dörren. Man har visat att det är bra om du har en bättre belyftning. Om du inte vill öppna fönstret eftersom fåglar börjar sjunga för tidigt under morgonen. Öppna i alla fall dörren till andra rum. Att du får mycket en bättre luftcirkulation. Då får du en bättre sömn. Att skapa en en lugnt och avslappnande sovmiljö är väldigt viktigt för en god nattsömn. Och det som är också viktigt är om du vaknar då under natten eller du kan inte somna in under kvällen. Om det tar typ 15-20 minuter och du stressar dig så mycket på grund av detta, gå upp, lämna sovrummet, gå till vardagsrummet, lyssna till någon podcast, till exempel Klimakteriepodden. Ja. Men gör det under mörkret. Ja. Och när du känner dig tillräckligt trött igen, ja, kanske Klimakteriepodden är inte för bra för detta eftersom du är så bra och aktiverande. Ja. Det, när du känner dig tillräckligt sömnig igen, då återvänder du till sovrummet och försöker somna om igen. Om det inte funkar igen, lämna igen rummet. Det är väldigt viktigt. Det kallas stimuluskontroll. Att du inte så ser tillåta hjärnan att gärna förknippa så säga sängliggande med att stress och jag inte orkar, jag kommer inte ner till sömnen. Så lämna rummet där. Jag tycker det är hellre bättre att du sover periodvis kortare, men när du ligger i sängen lyckas du jämfört med att du ligger varje natt 7-9 timmar i sängen och tvingar dig att sova och somna, men det funkar inte. Eftersom då kommer du att förknippa sänggående till någonting väldigt stressande. Och det leder då på lång sikt framöver också till en insomniutbildning. Det är inte bra. Och jag vill också tillägga någonting annat. Kolla, vi är ju så påkopplat hela dagen, eller hur? Vi har våra mobiler, vi har våra datorer. Och nu, under, det är nu den här tiden, den här coronatiden, får vi hela tiden också mycket information kring den här kris, så många dog och hur kan vi klara av detta? Så det är ju mycket stress, mycket aktivering. Det är ingen bra förutsättning att sova bra. Så stänga av din mobil, som vi har också sagt före coronatiden, för att koppla av och skapa också en möjlighet att reflektera innan du lägger dig och går till sängen. Ta en coronapaus. Gör någonting som är bra för dig. Läs en bok. Lyssna till en fantastisk podcast som Klimakteriepodden. Kolla din favorit Netflix-serie eller sånt. Prata med dina släktingar via Skype eller sånt. Men inte kör på dygnet runt den här aktivering och särskilt också den här negativt aktivering i samband med coronatiden.
Mm. Ja, yes. Men bra. Tack Christian. Det är så mycket det här. Och sömn är också så... Det är så stigmatiserande, eftersom vi vet hur hemskt det är att inte sova bra. Och när peppa, just nu så har jag en bra, sover jag bra, men alltså under de åren när jag inte sov bra, så alltså stressen i hela tiden. Jag räknade timmar och jag höll på hela tiden. Jag jagade upp mig själv inför den här... risken med att gå och lägga mig och inte kunna sova, det är fruktansvärt. Det är riktigt, riktigt jobbigt. Och just det, ligga i sängen och vrida och vända, det är hemskt.
Men det är ju också så viktigt vad du säger nu. Det, och jag vill tillägga detta. I London finns också en väldigt bra forskare som sa också, det är väldigt viktigt två grejer. Acceptance and commitment. Och acceptance innebär ju också att du i samband med samma problem, att du bara också säger, det kan lugna ner. Jag accepterar att jag inte sover likadant bra som jag gjorde 20 år sedan. Förstår vad jag menar? Jag måste bara också förstå att det finns förändringar när jag blir äldre som då leder till att min sömn är kanske inte av samma kvalitet. Men jag vill då ändå utnyttja så att säga, den här tiden som jag får på bästa sättet. Jag inte så att säga bagatelliserar detta. Man vill ju ändå skapa förutsättningar framöver, att man kan då få ännu bättre sömn. Men man måste också förstå först, jag har sett detta som problem, men det ska inte oroa mig på sånt sätt, eftersom det inte jämförbar med den här sömnen som jag har haft 20-30 år sedan. Det kan man inte göra. Och sömn har kommit också lite i den här prestationsfokus. Ja? Att du ska inte bara springa 10 mil varje, en mil varje dag, typ. Du ska inte äta nyttigt. Nej, nu ska du också sova på bästa sättet. Och det lägger en press på folk, som en prestationspress som är inte bra. Och som idiotiskt, tycker jag. Sömn är ingen prestation. Du kan bjuda in din vän sömn, din livslångt vän sömn, med skapa förutsättningar. Säga, hej, kolla, jag skapar förutsättningar. Du är hjärtligt välkommen, men du kan inte tvinga sömnen. Som du kan likadant göra detta till exempel med fysisk aktivitet, att du kan tvinga dig att springa en mil, men du kan inte tvinga dig att sova 20% i djupsömn. Det går inte. Ja? Mm. Du ändå skapar förutsättningar att vara ner, att återhämta dig. Inte likadant bra som du gör när du sover, men ändå fortfarande bra. Det är ingen black-white-frågan. Det finns också mycket emellan. Och du vilar ju ändå. Om du gör det under dagen, att du tar, du kopplar av dig, du säger, nu är det en utrymme för mig, 15 minuter. Där jag vill inte vara med någon. Jag vill bara för mig. Jag säger folk, det är ju jättebra för dig. För det är mental hälsa, den energiladare och sånt. Under natten stigmatiseras du för detta. Och jag säger, det är ju jättedåligt. Det är ju sömnbrist, du kommer att dö. Förstår vad jag menar?
Nej, man får se det som mindfulness på natten istället för mindfulness på dagen.
Du vilar ju ändå, precis. Men jag inte säger, visst måste man skapa framöver bättre förutsättningar. Man måste, om du har en andningsuppehåll relaterat som problematik, då måste du få en behandling för din andningsrelaterat, som relaterat andningsuppehåll. Det måste du göra. Det är ingen tvek om detta. Du behöver en behandling, men det finns bra behandlingar.
Mm.
Men du, när du här och där sover någon gång dåligt, eller även om du, när du blir äldre eller har gått genom klimakteriet, du får inte ifrågasätta allt. Förstår vad jag menar? Men man kan ju ändå, det finns många skruvor i maskineriet som du kan förändra, anpassa för att skapa bättre förutsättningar som vi har pratat om. Ja.
Ja, men Christian, det är värdefullt att få det här lite svart på vitt och kanske också lite perspektiv på det. Så att jag uppskattar det, och jag vet ju att många är oerhört intresserade av den här kopplingen också med vikt och klimakteriet och sådär. Så att jag tycker vi fick en bra inblick.
Om man vill veta mer om detta, där kan man ju också till exempel läsa min bok Söm, ja, där jag har ganska tydligt och noggrant gått genom alla de här olika hälsoaspekter i samband med sömn och sömnbrist.
Ja, men jättebra, Christian. Tusen tack. Vi ska lägga några länkar i samband med avsnittet på Klimakteriepoddens Facebook och klimakteriepodden.se, så kan man läsa mer om din forskning, din bok Sömn och lite annat smått och gott som är intressant i sammanhanget. Så för nu, Christian, tusen tack för att du tog dig tid, och jag tror att det gick ganska bra trots att vi inte satt mitt emot varandra.
Yes, jag håller med, och jag vill också säga tusen tack till dig, Åsa, eftersom jag tycker din klimakterieporten är fantastisk, och jag tycker du är en fantastisk ambassadör för många kvinnor i världen och här i Sverige. Tack för det.
Ja, men tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.